Du lyssnar på Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten. Du ska strax få lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande söndags evangelietext. Det är sommartid och verksamheten på fakulteten är lite på sparlåga, dock inte våra poddar. Är det så att du uppskattar Predikoverkstan och FFG-podden så är vi tacksamma för varje liten eller stor gåva till verksamheten. Du ger en gåva på ett enkelt sätt till swishnummer 123-100-8457. På vår hemsida finner du andra sätt som du kan ge en gåva. Nästa arrangemang på FFG blir Sommarbibelskolan för unga vuxna 8-10 augusti med tematiken Jesus idag. Gå in på vår hemsida www.ffg.se/sommar2024 för mer information och anmälan. Men nu, Daniel Johansson, god lyssning.
Första årgångens evangelium på apostladagen är Lukas 5:1-11. Och vi ser som vanligt först lite närmare på den grekiska texten. Lukas inleder typiskt med egenetode och det hände. Detta följs sedan av en infinitiv konstruktion som uttrycker tid. En to ton ochlon epikeistai auto kai akoen ton logon to theo. Preposition och artikel en to följs av två infinitiv plus akkusativ. Ordagrant. Och det hände när folket pressade sig mot honom och hörde Guds ord. En histos är en perifrastisk pluskvamperfekt, men eftersom det handlar om verbet histemi översätter vi med imperfekt. Han var stående, det vill säga han stod. Notera sedan att Lukas använde limne, sjö, om den vattensamling som Matteus och Markus brukar kalla thalassa, hav. Limne är en mera begränsad vattensamling och avser väl normalt en sötvattensjö. Limnologi är för övrigt studien av inlandsvatten eller färskvatten. Vi går fram till vers 2. Dio ploia hestota paraten limnen. Det betyder ordagrant två båtar stående längs sjön. Man får ju anta att de står eller ligger, som vi säger på svenska, längs sjöns strand. Imperfektformen eplynon innebär att fiskarna höll på att tvätta näten. I vers 3, där vi stöter på infinitiven epanagagein, det betyder föra ut från stranden, men troligen avses så som Bibel 2000 översätter att han ska ro ut. I vers 4 fungerar participet lalon som ett infinitiv när han slutat tala. Lägg sedan märke till att det imperativ som följer, det första av dem, förut, står i singularis och är riktat till Petrus, och att det andra, chalassate, sänk ner, står i pluralis, riktat till alla som är med Petrus. Och enligt vers 10 inkluderar det bland annat de båda Zebedeus-sönerna Jakob och Johannes, men också andra icke namngivna. I vers 5, vokativen epistata, den betyder mästare eller chef eller liknande. Det är en överordnad som avses. Det här begreppet används bara i Lukas evangeliet i Lukas 8:24. Vers 45 i 8, 9:33 och vers 49 i samma kapitel samt 17:13. Epi de to rematiso översätts ordagrant i folkbibeln 2015 på ditt ord, men lite friare i de andra översättningarna. Vers 6, syne kleisan plethos ichthyon poly, betyder de inneslöt en mycket stor mängd av fisk. Ichthyon är här en partitiv genitiv. Och det bör nog, som man gör i Bibel 2000, vara en punkt efter poly och en ny mening börja med dieres eto de. Dieres eto står i imperfekt och det betyder att nätet inte slits itu men väl att det höll på att slitas itu. Vers 7. To el fontas syllabestai är en infinitiv som uttrycker syfte. För att efter att ha kommit hjälpa till, om vi översätter väldigt ordagrant. Håste plus infinitiven bifitsestai indikerar resultat. Man skulle kunna översätta så att de sänktes. Vilket i så fall skulle indikera att båtarna stod farligt lågt. Troliga är att presens infinitiven bifitsestai uttrycker att de höll på att sjunka. Å andra sidan, en båt som håller på att sjunka står väl farligt lågt i vattnet. Notera sedan i vers 8 att Simon för första gången kallas Petrus i Lukas evangeliet. Och det här är dessutom enda gången i Lukas evangeliet som han kallas för Simon Petrus. Anär hamartolos är en syndig man, om vi ska översätta det ordagrant. Notera också att vokativen epistata i vers 5 här i vers 8 blir kyrie, herre. Vers 9, epi te agraton ichthyon, uttrycker troligen orsak på grund av fångsten av fisk. Det följande relativpronomenet hon, det borde ha stått i akkusativ, men det står ju i genitiv. Och det gör det på grund av så kallad attraktion. Det attraheras till det föregående substantivet ton ichthyon som står i genitiv. Den här typen av konstruktion, attraktion, den förekommer mer än 50 gånger i Nya testamentet och är särskilt vanlig hos Lukas. I vers 10 introduceras Jakob och Johannes för första gången i evangeliet. Och i samma vers, det är en perifrastisk futurum. Du kommer att vara fångande. Du kommer att fånga. Verbet sogreo, det avser att något fångas levande. I vers 11, när verbet katago används i en nautisk kontext som här, då avses att en båt förs i hamn eller till stranden. Och till sist, participet katagontes, det är temporalt, medan det följande participet också i aorist, affentes, uttrycker omständighet och vi översätter. Efter att ha fört båtarna i land lämnade de allt och följde honom. Man kan dela in den här läsningen i tre delar på följande sätt. Att vi först har en bakgrundsinformation där Jesus undervisar från Petrus båt i de tre första verserna. Det andra avsnittet beskriver den mirakulösa fiskfångsten, verserna 4-7, och den tredje svaret på miraklet, bekännelse och sändande, vers 8-11. Men det finns också en kiasm med en inledning och 7 delar. Båten lägger ut och Jesus undervisar. Det motsvaras av hur båten kommer in och lärjungarna följer efter Jesus. Jesus uppmanar Petrus att fånga fisk. Det motsvaras av hur Jesus lovar Petrus att han ska fånga människor. Petrus talar till Jesus med viss arrogans. Motsvaras av hur Petrus talar till Jesus med ånger. Och så i centrum själva fångsten av fisk. Den här kiasmen finns utskriven i pdf-en till den här podden på FFGs hemsida. Det kan tilläggas att liknande retoriska kompositioner där ett mirakel beskrivs i centrum av en kiasm, det finns i Gamla testamentet i till exempel Jesaja 41, 16-20. Eftersom centrum i kiasmen är fiskundret kan vi börja med att kommentera fisket i Galileiska sjön. Petrus och hans kompanjoner hade fiskat hela natten. Det gjorde man för att fisken då rörde sig i sjön för att äta. På dagtid brukar den gömma sig under stenar. Vidare, Var och är det så att fisken brukar samlas runt strömmar och källor längs med stranden där syrerikt färskvatten rinner in i sjön. Sjön är för det mesta brant längs stranden och det är farligt att simma på många ställen. På dagtid kan man antingen ägna sig åt att fiska med spö från båt eller strandkanten eller att som i liknelsen i Matteus 13, 47-50 använda ett nät som dras av två båtar. Men alla fiskare vet att riktigt framgångsrikt fiske äger rum på natten och att det i första hand sker längs strandkanten där färskvattnet kommer in i sjön. Att en landkrabba från Nasaret, Jesus, befaller en erfaren fiskare att på dagtid sänka näten avsedda enbart för nattfiske på djupt vatten och dessutom efter en natts misslyckat fiske. Mot den här bakgrunden så är det här helt absurt och löjeväckande. Man kan förstå Petrus protest och ändå gör Petrus som Jesus säger. Hur kan det komma sig? Jesus måste redan ha gjort kraftigt intryck på Petrus genom sitt ord. Det här är andra gången Petrus nämns i Lukas evangeliet. Första gången är i 4:38 där Petrus plötsligt dyker upp från ingenstans och det står att Jesus följer med honom hem från synagogan. Och där botar sedan Jesus Petri svärmor genom att tala till febern som hon har. I Markus evangeliet kallar Jesus först Petrus som lärjunge vid sjön, varvid han senare botar Petrus svärmor. Hur kan man få ihop det här? Ja, man kan tänka sig att Petrus ger en väldigt att Markus ger en väldigt kondenserad version av det Lukas skriver om här och där ordningen på kallelse och botandet av svärmor av kompositionstekniska skäl kastas om. Att Markus inte ger oss all information, det framgår ju med tydlighet från Johannes evangeliet där kontakten med Jesus kommer genom Johannes döparen. En annan möjlighet är att Lukas faktiskt underförstår kallelsen av Petrus och de tre andra som Markus berättar om, eftersom den troligen var allmänt känd och att händelserna i vår text utspelar sig lite senare. Vad vi här har att göra med i så fall inte själva kallelsen av Petrus utan snarare en bekräftelse av den. Och lägg märke till att Jesus faktiskt inte kallar Petrus till människofiskare utan att han ger Petrus ett löfte. Från och med nu ska du vara en människofångare i futurum. I vilket fall, Petrus är en som redan har erfarenhet av kraften i Jesu ord när han fiskar på helt fel ställe vid helt fel tidpunkt. Bara för att Jesus säger det. I vårt avsnitt är Jesus den som predikar Guds ord i vers 1. Från att ha stått på stranden och predikat blir Petrus båt hans predikstol. Inom parentes så ska det sägas att det fordras en ganska stor skicklighet vid årorna för att få båten att ligga stilla en bit ute på vattnet. Jesus fångar människor med sitt ord innan han hjälper Petrus att fånga fisk för att till sist göra honom delaktig i sitt eget människofiske. Det har diskuterats huruvida miraklet handlar om Jesu kunskap, att han vet var ett stort stim av fiskar befinner sig, eller om Jesus genom sin vilja förde fiskarna dit, eller båda dera. Lukas han svarar inte på den här frågan, men man kan notera att när det gäller Jesu naturunde brukar Jesus agera genom ett ord. Han befaller till exempel vinden och vattnet. Så kanske det därför här handlar om en övernaturlig kunskap. I vilket fall gör undret ett enormt intryck på Petrus. Petrus han är en praktisk människa, han vinkar till sig kompanjonerna i den andra båten. Noterar för övrigt att han inte ropar och kanske han inte gör det för att han inte vill avslöja vad som händer här ute för alla människor på stranden. Nåväl, när fångsten och båtarna är räddade reagerar Petrus som Jesaja i templet eller i Hesekiel när han får sin kallelse. Jesaja 6:1-6 och Hesekiel 1:1-2:3. Med stor fruktan faller han på sina knän och bekänner sig som syndare inför den helige. Hans bekännelse innehåller tre delar. Han ber Jesus att lämna honom. För det andra bekänner han sig som syndare och för det tredje så adresserar han Jesus som Herre. I Lukas är den här senare titeln gudomlig och förena Jesus och Gud. Men det är inte troligt att Petrus här har fattat hela innebörden i vem Jesus är. Det tror jag dröjer till efter Jesu uppståndelse jämfört med Lukas 24:50-53. Lukas understryker också att Petrus inte är ensam med den här reaktionen utan att den gäller hela fiskelaget inklusive Jakob och Johannes. Jesu uppmaning att inte frukta, som i Gamla testamentet normalt kommer från Gud eller en ängel, och löftet att han ska bli en annan typ av fiskare, det får Petrus och de andra på andra tankar. Och lägg nu märke till hur Petrus gör valet mellan Gud och mammon eller Gud och pengarna. Han har fått sitt livs drömfångst. Han har fått sin jackpot. Jesus har visat honom en källa där det finns rik med fisk som ingen annan känner till. Men ändå, mötet med Jesus har i grunden skakat om Petrus. Där och då lämnar han allt bakom sig och följer honom som predikar Guds ord. Till sist notera hur Jesus vänder sig till Petrus genom en genuin begäran om hjälp. Han behöver en prediksbåt. Jesus använder ett jordiskt medel, den materiella världen, Petrus yrke, för att nå fram till honom. Och där avsides i båten når Jesus till Petrus innersta. Medan Petrus fångar fisk, fångar Jesus Petrus. Det är därför här passande att avsluta med att citera William Temple, ärkebiskopen i Canterbury, som har skrivit det här. The spiritually minded person does not differ from the materially minded person chiefly in thinking about different things, but in thinking about the same things differently. It is possible to think materially about God and spiritually about food.